Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det låter ju bra i lurarna, så då borde det inte vara några problem. Då kör vi då. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av CL-podden. Podden där vi pratar Champions League, journalistik, kultur, ekonomi och annat. Jag heter Christian Dahlström och idag har jag med mig ingen mindre än Il Dottore Andreas Persson. Välkommen.
Tackar, tackar. Tackar, tackar.
Har det hänt något sen senast vi poddade?
Inte så mycket som jag vet att du kommer berätta om. Sen är det ju också så att visst har hänt lite grejer, spännande grejer i mitt yrkesliv, men då är jag ju liksom begränsad av sekretess, så det kan man ju liksom inte bara gå ut och berätta så att det blir lite annorlunda.
Ja, det är lite tråkigt att det är så, men vi får väl ta det på orden helt enkelt.
Så är det. Sen är det ju, är jag väldigt färgad denna morgon av vad som hände under gårdagen fotbollsmässigt, så att ja, det är väl mest det som fyller mitt huvud just nu.
Ja, du tog det där väldigt hårt. Det var till och med så att du nästan ångrade att vi skulle spela in idag. Mm. Så att du gör det här något motvilligt och det är vi väldigt tacksamma för.
Det blir nog bra.
Ja.
Men du själv?
Jo, jag har... Som jag berättade i förra avsnittet så har jag varit med och anordnat den här välgörenhetsgalan Mental Health Evening på Oscarsteatern här i Stockholm med bland andra Lisa Nilsson, Alexandra Charles, Seina Mortada från Seinas Kitchen, Ångestpodden och Sofia Ledarp, den skådisen som är i alla filmer och tv-program numera. Sen har jag även sprungit Mental Health Run där jag också träffade Ann Söderlund som vi hade som invigningstalare där. Båda de här eventen var extremt lyckade. Det känns otroligt skönt att det är över, för det är liksom årets mest hektiska period på fonden. Och nu har jag bara en dubbelföreläsning i Tanum på västkusten om 2 veckor att klara av innan jag kan ta det lite lugnt ett tag. Så det ser jag fram emot väldigt mycket. Och kanske lyckas jag, om med lite tur, få bokkontrakt igen tills dess, så kan jag börja arbeta med det här förbannade manuset som jag har tjatat om så länge. Och igår var jag dessutom på stand-up med K. Svensson och Chippen Svensson på Skala Teatern här i Stockholm och träffade bland andra Twitters enfant terrible Sebastian Mattsson i sällskap med Elsa Alm, känd från Twitter, och nämnde Sebastian Mattssons podcast Bakom ryggen. Väldigt trevligt. Som du märker, det är ju ett liv i sus och dus jag lever här uppe, eller hur?
Ja, så är det verkligen. Mm. Jag blev ju starstruck bara av att liksom prata med dig.
Ja, jag vet. Jag gillar att kunna tillföra den kryddan till ditt liv. Mm. Vi kommer ju ha ett nytt segment i slutet idag. Du har ju gjort dig lustig över att podden inte handlar så värst mycket om Champions League. Och nu kommer vi att testa ett segment som, om du tycker att det blir roligt och lyssnarna uppskattar det, kommer att vara återkommande vid de tillfällen då jag lyckas tjata med dig i podden också, ska jag säga. Men du är ju gourmand och osttekniker, så du ska helt enkelt få bjuda på ett recept som jag och lyssnarna kan laga om vi vill. Och det vore förstås kul om du höll det italienskt, men du får helt fria tyglar. Vill du avslöja redan nu vad det blir för recept?
Det kommer att bli ett italienskt recept, men framförallt så kommer det behandla en råvara som är världens bästa, som har exakt allting som är bra. Alla egenskaper som du letar efter har den. Vad vill du ha i ett recept? Det här kommer att ha det. Vad vill du ha ut av en maträtt? Det här kommer att ha det.
Underbart. Det var en cliffhanger av Guds nåde. Förresten, Sina som jag nämnde att jag träffat på den här galan, hon är ju en av de i särklass mest populära kockarna i Sverige. Jag hade inte så bra koll på henne, men hon har nästan 400 000 följare på Instagram. Det är ju otroligt mycket. Och jag har lagat ett par av hennes recept. De dyker ju upp när man googlar recept för jämnan. Och jag tycker att hon är grymt bra. Vad tycker du om Sina?
Verkligen, jag konsumerar rätt så mycket av olika matprofiler. Hon är inte den jag har lyssnat på allra mest, men hon verkar ju väldigt varm och har jättebra recept och jättebra tankar om mat och verkligen bombar ut recept, har jag för mig också att det är.
Ja, precis. Och väldigt mycket olika recept, alltså från olika matkulturer. Mm. Alltså, och det var ju någonting hon pratade om där på scen också, att hon gillar att göra det och laga mat från olika delar av världen liksom nästan hela tiden till sin familj. Och jag menar, alltså, hon förklarade det som att det liksom är ju, och det är ganska naturligt att det är liksom som en livsstil med matlagning på den nivån liksom. Alltså särskilt eftersom hon liksom, som du säger, bombar ut recept och är stor på Instagram och lägger ut bilder och sådär hela tiden. Men hon alltså den här galan var ju upplagd som en talkshow med Ulla-Karin Nyberg som programledare, och hon berättade senare då om sin storebrors självmord och liksom lite om för- och nackdelarna med islam och hennes liksom Mellanöstern ursprung när det kommer till just psykisk sjukdom, och hur hon hoppas att man både i den kulturen och i svensk kultur kan minska på den här machokulturen och få män att öppna upp om hur de mår. Det är ju så också att, vilket hon tog upp, att män är ju liksom kraftigt överrepresenterade i självmordsstatistik. Ungefär 70% av alla självmord i Sverige begås av pojkar och män. Och även om jag inte är det minsta religiös och ärligt talat har svårt för alla religioner, så tycker jag att det var liksom väldigt, väldigt befriande att höra en liksom sansad diskussion om islam och troende, även om det bara var en liten del av samtal. Men att få höra det i en tid då jag tycker att liksom rasism och inte minst islamofobi i det offentliga samtalet känns närmast helt liksom otyglad numera. Det är ofta väldigt vidriga liksom saker som slängs ut i samtalet. Håller du med om det och förstår vad jag menar med att det var befriande att höra en sansad diskussion med liksom både för- och nackdelar med, i det här fallet då, islamen, om religion i stort?
Ja, men så är det ju. Det är sällan man kommer i kontakt med, eller jag i alla fall, de här samtalsämnena på annat sätt än så här snabbt inlägg på sociala medier. Och då, det är ju inte det bästa formatet för en sansad diskussion. Så att det kan jag verkligen tänka mig att det var givande.
Ja, men det var det, och det som du säger, det är ju liksom när de här ämnena tas upp så är det ju på sociala medier, och då är det liksom väldigt, väldigt mycket negativt, inte så mycket positivt, och det är väldigt liksom, kantrar väldigt mycket mot, just nu är det ju framförallt islam, har väl varit det ganska länge, men och som sagt, jag gillar inte religion i stort liksom. Men det känns ju som att liksom kristna fundamentalister, det har man jävligt stort överseende med, och det vill man inte prata om lika mycket, och hur galet det kan bli liksom i kristendomen och i alla religioner när man blir liksom dogmatisk i sitt tänkande.
Så är det ju. Jag har ju samma förhållningssätt till religion, så man reagerar ju lite när eller jag gör det när jag träffar på någon och så vill man säga att den personen som är väldigt vettig och trevlig såklart är religiös, men det handlar väl väldigt mycket om uppväxt och ja, många andra bitar som gör att man kanske tänker på ett på ett annat sätt än vad jag gör där.
Mm.
Men är rationell i övrigt, så att säga.
Mm. Ja, men en annan sak som jag har gjort sedan vi hörde senast är att jag som vanligt har följt kriget via Lars Wilderings blogg som jag läser flera gånger om dagen. Sen kollar jag även ibland på Alexander Stubbs YouTube-kanal. Känner du till honom?
Tyvärr inte.
Okej, jag kände inte till honom alls innan kriget, men lite som med pandemin så har liksom, du vet, det dyker ju upp experter som får massa medialt utrymme och sådär. Och så får man liksom välja sina experter som man tycker verkar låter vettigt liksom, särskilt då när det är saker som man själv inte har någon koll på, som i mitt fall både pandemin och kriget har jag liksom ingen förkunskap om liksom. Då får man försöka hitta sina ledstjärnor på något sätt, och han har väl blivit lite grann det för mig. Jag ska inte överdriva, men han är i alla fall Finlands tidigare statsminister. Jag tror han har varit utrikesminister också och har liksom träffat Putin flera gånger och sådär. Och han pratar i sin kanal om kriget och politik, och den här serien på kanalen just nu heter Geopolitics with Alex. Jag kan verkligen rekommendera den för den som likt jag själv inte kan någonting om politik men som ändå vill försöka hänga med lite grann. Och ett av de senaste avsnitten handlar om det italienska valet. Italien är ju, som du känner till, väldigt gasberoende, och både Berlusconi och Matteo Salvini som är partiledare för de här högerpopulistiska partierna i Italien är ju goda vänner med Putin och har uttalat sig pro-ryskt båda två sedan kriget startade. Framförallt Salvini som ju gärna låter sig fotograferas med tröjor med Putins ansikte tryckt på och sådär. Och det är även så att italienare överlag verkar ha ett större överseende med Putin. Jag såg någon opinionsundersökning där man hade frågat medborgare i olika europeiska länder vem som bär ansvaret för kriget, och i alla normala länder skyllde man förstås kriget på Ryssland, men i Italien var det fortfarande flest som skyllde kriget på Ryssland, 56%, men hela 27% tycker att Ukraina bär skulden, och resten där antar jag tycker att båda bär lite av skulden. Och därför undrade jag hur den här Giorgia Melonis valvinst i Italien skulle påverka Italiens hittills ändå starka politiska stöd till Ukraina, ifall det skulle förändras när den här nya premiärministern förväntas ta över då. Och jag tror inte att det är helt klart ända, men likt i Sverige då. Men hon beskrivs väl som någon slags neofascist eller så?
Ja, jag har försökt att koppla ifrån det. Det är ju ingen rolig utveckling i det landet, och det är svårt att försvara det när man gillar landet i övrigt så mycket. Men nej, man har ju hört tal hon har gjort på valdagen, har jag hört, som hade väldigt mycket sådana vibbar med att man skapar fiender av ingenting. Liksom, att man, nu får man inte ha någon, nu får man inte kalla sig kvinna längre. Man får inte ha, alltså det är ett hot mot familjen och alltså sådana helt påhittade konflikter. Liksom. Och, ja, men hur hon har uttryckt sig tidigare kring Mussolini och så råder det inget tvivel om att det är fascistiska drag i hennes politiska gärning.
Och hon har ju i alla fall en koalition med just Berlusconis och Salvinis partier, och i det här avsnittet av Alexander Stubbs program var den italienska statsvetaren Fabrizio Tassinari med för att beskriva huruvida han tror att Italien nu kommer att stötta Ryssland istället för Ukraina. Så här sa han då.
That has been the $1 million question until I would say the election results, because it is indeed the case that the previous government has been very principled and proactive in supporting Ukraine. In the new coalition there are especially the two junior partners of the coalition, Salvini and Berlusconi, have been, to put it mildly, ambiguous on their support on Ukraine for historical reasons. They have had close ties with the Russian regime. So the big question has been and is to what extent and in which way they will influence the policy of the new government. two factors here. The likely new prime minister, and certainly victor of this election, is Giorgia Meloni, and she has also been steadfast supporting Ukraine and Western policy. And the second is that she won a clear victory also within the coalition. Yeah. So she will have two junior partners who, relatively speaking, have performed rather poorly, and that will put her probably in a stronger position to pursue a continuous policy with the previous government.
Så lät det där, och i övrigt vet jag ingenting om den här kommande regeringen. Det lät ju på det avsnittet som att det kommer att liksom bli mer EU-skeptiskt och invandringsfientliga politiska beslut där. Så det är väl, de kanske liknar SD lite grann, eller kanske till och med ganska mycket. Men det här lät ju i alla fall rätt betryggande, om man nu, som jag hoppas, att den europeiska sammanhållningen inte ska krackelera i förhållande till Ryssland. Eller vad säger du?
Det är ganska låg ribba att ha för vad som är bra. Men i det här just den isolerade frågan, så känns det ju betryggande på så vis.
Ja, men alltså, är det bara jag som neurotiker som oroar mig för sådana här saker och tänker att det verkligen kan spela roll?
Nej, alltså jag försöker att inte fokusera så mycket, för att det är så. Men så är det ju generellt med saker som man inte kan påverka. Här är det ju bra att inte försöka fokusera allt för mycket på. Men hade man lyckats med det i alla sammanhang, så hade man ju mått mycket bättre. Min hobbyanalys är väl också att Ryssland mycket är ute efter att splittra Europa, så det är... Det var rimligt att bekymra sig över det.
Mm. Okej, vi ska prata fotboll också. Och jag tänkte att vi skulle prata om gårdagens matcher och läget i de grupperna. Sen ska vi ge er våra vinnare och förlorare listor som vanligt. Och sen i slutet ska ni alltså få ett recept av Andreas att ta med oss in i den här hösten och annalkande vintern. Men om vi börjar med grupp E, Andreas, så spelade Dinamo Zagreb och Salzburg 1-1 i Zagreb igår, medan returen på San Siro mellan Milan och Chelsea slutade 2-0 till engelsmännen. Jag vet att du kokade under matchen, som vi sa, av domslutet mot Tomori. Vi behöver inte prata om det. Du får gärna lägga ut texten om du vill, men vad tycker du om läget i gruppen med två omgångar kvar, där Chelsea har 7 poäng, Salzburg 6, medan Milan och Zagreb har 4 poäng var. Och Milan har alltså Zagreb på bortaplan och Salzburg på hemmaplan kvar. Så trots dubbeltorsken mot Chelsea tycker jag ändå att man har en hyfsat stor chans här, tack vare krysset i den andra matchen igår. Eller hur tolkar du det?
Verkligen. Så om man bara ser det utifrån det sportsliga, Chelsea var trots allt favorit mot Milan igår. Och om man då utgick från att det mest sannolika resultatet skulle hända, att Chelsea vann. Jag höll ju Milan som underskattade på oddsen där. Jag tycker att det var, såg man också den första kvarten där innan utvisningen, att Milan var ett helt annat lag. Mm. Men jämfört med på Stamford Bridge då. Men om man tänker att Chelsea skulle vinna, så hade ju Milan satt sig i en väldigt tuff sits som det inte hade slutat kryss. Och framförallt kanske om Salzburg, om man ser dem som det starka laget, hade vunnit. Mm. Så då hade vi inte haft det i egna händer för Milan då. Så att bara rent sportsligt så är det verkligen ingen katastrof det som hände igår.
Nej, det krävs ju fortfarande två bra insatser i de återstående matcherna. Men alltså, hade man fått välja innan, så att säga, alltså Salzburg och Zagreb, även om Zagreb har kanske varit bättre i år än, jag tycker att de ofta brukar vara mer av en slagpåse, men det verkar vara bättre än åtminstone jag hade förväntat mig innan. Men jag menar, hade man sett innan Champions League drog igång och lottningen, så hade det två stycken återstående matcher mot de här motståndarna, det ska man ju ändå klara, tycker jag, om man om man är Milan så att säga.
Ja, och då kan man ju ta det slitna uttrycket att gör man inte det så är man inte förtjänt av att gå vidare helt enkelt. För så är det verkligen. Jag är faktiskt inte speciellt imponerad av något av lagen i gruppen. Men visst, jag förstår ju att andra lagen inte är imponerade av Milan också med tanke på det man har sett. Så att det är ju ett litet fönster, men jag tycker inte Zagreb är speciellt bra. Jag tycker inte att Salzburg, de är präglade av skador visserligen, men jag tycker inte de är heller speciellt bra. Så att Milan har också Salzburg på hemmaplan som du säger, så att det ska rätt så. Milan ska, om man gör jobbet, absolut gå vidare. Sen är det ju, om man ska ta, jag hade tänkt spara den till förlorarlistan eller något sånt där, men nu tar jag det här så har jag det pratat av mig om den här situationen. Ja, jag tror att det blir bra, så är det mer positivt på slutet. Men om man ska liksom börja på vilka ingångsvärden jag har, allting det här är inte liksom kritik mot domaren, men det är Milan, som Milansport så kommer man in med rätt så mycket känslor här, för att vi älskar vårt lag väldigt mycket för att det är en otrolig bedrift som alla har gjort med ett ungt lag, och alla kämpar för varandra och alla från ledningen ner till tränare och spelare har gjort en fantastisk insats för att ta sig hit med, och samtidigt som man har förbättrat ekonomin, och det är så himla positiv stämning kring allting. Så man unnar ju det här laget väldigt mycket och ser sig själva som att vi hör hemma i Champions League. Och så kommer man till Champions League förra säsongen och får en helt bizarr, tufft grupp liksom, med fyra lag som, eller tre andra lag som alltid tar sig vidare ur gruppen. Det är inte så att jag säger att det är en konspiration mot Milan. Nej. På något sätt. Jag pratar inte om varma kallor, men det var ett slag i ansiktet. Och där var det ju det här domslutet mot Atletico Madrid som för mig, eller det var flera domslut i den matchen med Atletico Madrid hemma då som påminner mycket om Chelsea, men
Kessié
blev utvisad. Ja, och sen ett mål som var för, ja, men det var framförallt, men säg det som stör mig mest, och det är exakt samma sak här, var utvisningen på Kessié, att den sker efter precis motsvarande tid, vill jag minnas, runt 20 minuter eller något sånt där. Men visst, som du säger också, så var det ju så att de fick, trots att Milan är en man mindre, så håller man ut mot Atletico Madrid förra året i princip hela matchen fram till tilläggstid när de får en straff som så direkt felar ut direkt för att det liksom, det studsar upp på en Milan-hand, men det är så nära liksom, så att det finns ingen chans att han har den inte i kroppen och sådär, så att det känns inte som straff, men sen ser man på ytterligare.
Och där var jag helt med dig. Jag hade ju ingenting emot Kessié-utvisningen som du vet, och jag hade ingenting emot Tomori-utvisningen igår heller, men jag kan ändå köpa att det känns surt i ljuset av den Hansen som jag tycker var förfärlig.
Ja, men det är det jag vill komma till, för jag tror att du är minoritet där, och jag håller verkligen inte med dig, men för den var ju också så, sen såg man i efterhand att det var ju, tror det var Suarez som först slår den med handen så att den kom upp på en Milan-spelars hand.
Ja, men det var ju helt förfärligt.
Och då blev straff, så att det är ju direkt felaktigt. Men jag stör mig mindre på det än Kessiés utvisning. För jag tycker att det är så obefintlig känsla av en dummare att ta ett rött kort för någonting som är så, alltså visst, och det är det här med stöd i regelboken som du har pratat om nu, och det så kan det ju vara, men det är ju liksom, det är inte regelbok som går runt och dömer en match liksom, det är, man måste ha någon slags känsla. Och det var ju den som var helt av, och det är det som gör mig, jag kan tolerera rätt många misstag, verkligen från mitt eget lag, men också från dummare. Men när man har så fruktansvärt dålig känsla så är det som stör mig absolut mest. Mot Atletico då så dominerar ju Milan matchen fullständigt. Det gjorde vi inte riktigt på samma sätt mot Chelsea. För mot Atletico så hade vi 1-0 redan och Leo hade liksom en helt otrolig cykelspark i ribban. Och det var liksom bara chans på chans. vi hade vunnit, alltså det kändes som att man skulle köra över Atletico med många, många mål liksom i den matchen. Och sen kommer utvisningen och så förändras matchen fullständigt. Nu mot Chelsea så tycker jag inte att vi skapar inga direkta chanser över den här första kvarten, men det är extremt tydligt vilket annat lag det är jämfört med Stamford Bridge, om man vinner varje duell och har spelet helt under kontroll. Chelsea känns pressade liksom. Sen kommer utvisningen och det blir en fullständigt annan matchbild, och då är frågan hur mycket man ska väga in i allting sånt här med liksom all den entusiasm som finns på läktaren, supportrar som man gör liksom tifo i veckor, mycket arbete, och alla som reser dit, alla som har alla förväntningar, drömmar, och sen så bildas den här inramningen och så tar man ett sånt här beslut som dödar en sån här stor match fullständigt. Jag tycker inte att det är straff ens. Och jag tror inte att de flesta domare hade dömt straff i en sån situation. Men det är klart att det är en tolkningsfråga. Jag kritiserar absolut Tomori för att han stöter. Jag har tagit upp det många gånger när Milans supporter har varit väldigt positiva kring Tomori. Jag är också det. Men det här är ju hans brist som han har slipat bort sen han kom till Italien mycket, men det finns ju kvar det är en helt vansinnigt att springa ifrån sin position i backlinjen här och öppna upp sig. Det är horribelt. Sen tycker jag inte att han drar tillräckligt mycket. Jag tycker att det är den typen av kontakt som man ser hur många gånger som helst på en fotbollsplan. Och då blir argumentet sen, ja men dömer han straff så ska det vara rött kort.
Men om jag får sticka in där då, alltså att det sker många gånger på en fotbollsmatch, det stämmer ju, men jag tycker alltså det kan inte komma som en överraskning för någon att friläges situationer tolkas stenhårt. Det har det gjort jättelänge, även om du säger så skulle jag tro att ja, många eller kanske till och med de flesta domarna inte hade dömt straff här. Så jag, som du vet, så tycker jag att det var straff. Visst, det kanske är lite liksom lite soft sådär, men jag jag blir mycket, mycket mer, alltså om man ska prata om känsla sådär, jag tycker mycket värre, alltså känslan i Kessis liksom, ja men du har precis tagit ett gult kort, då får du för fan lugna ner dig liksom, och komma in med dobbarna där och i den matchen, eller som här Tomori liksom, alltså känslan i att nu har liksom, jag tycker det ligger mycket mer på spelarna att liksom att anpassa sitt spel efter situationen än det är för domaren att anpassa bedömningen efter att folk har jobbat med tifot länge, alltså och i det här fallet så alltså normalt sett, om man som hamnar lite på efterkälken som han gör där, om man är och drar lite grann i spelaren en gång så brukar domaren släppa det, men sen kommer han tillbaka och det är så tydligt för mig att han hamnar på efterkälken, och jag tror att det är liksom, och det är ju en sak som jag tycker att han, för jag har ju varit väldigt förtjust i honom länge och det är fortfarande, men det känns som att han kanske har fått lite för bra självförtroende och att han förlitar sig på att hans snabbhet gör att han kan göra de här stötningarna lite chansartat och sen hinna tillbaka, och sen så märker han att han hinner inte tillbaka och då tar han till det här greppet. Och du tyckte ju att Tonali i en annan situation precis efter någon spelare, det är väl Sterling kanske som drar i honom där, och det skulle ju kunna bli frispark där, men där tycker jag ändå att det liksom är, de drar lite grann i varandra. Det är lite mer, tycker jag, att jämföra med att liksom en axel mot axel, eller liksom att är det mer liksom kamp om bollen, så tycker jag att då kan man tillåta lite mer. Men här är det ju snarare att han liksom inser att han är efter och försöker dra bak spelaren för att han inte hinner i fatt, och då tycker inte jag att då har inte jag någonting emot det. Och sen så att det blir rött kort på det, jag kan tycka att den regeln är väl kanske lite liksom lite oproportionerlig liksom, men ja, nu är det så regeln ser ut, och då tycker jag att, och det är ju också en sak som Tomori måste liksom väga in. Jag förstår att det är liksom, det är inte lätt att göra alla de här övervägningarna liksom överväganden i huvudet under liksom en bråkdel av en sekund sådär, men den känslan då, för att återkomma till känsla, måste man ju ha som professionell fotbollsspelare. Mm. Så här, vad är det jag riskerar här? Är det inte bättre att vi släpper in ett mål här? Vi har ändå ganska bra flyt. Jag tror att vi kan komma tillbaka liksom här, istället för att chansa på att domaren ska låta det här gå. Liksom.
Alltså, jag köper ju diskrepansen mellan de här olika, att han har ju inte, alltså han får, det är ingen duell på det sättet. Samtidigt så tycker jag att han drar i den bemärkelsen inte tillräckligt, alltså han drar lagom mycket är min bedömning, och jag tror många andras. Mm. Men, och då blir ju den stora skillnaden att konsekvenserna blir helt enorma. Mm. Sen blandar jag in i olika grejer som du säger, det här med tifo är ju inte, det ska ju inte dumman ha med som i bedömning, utan det här handlar om både vad man ska väga in i en bedömning och liksom alla känslor som är kring och vad det får för påverkan. Han ska ju inte heller väga in att nu är Tomori avstängd också när Milan redan har fem skador i backlinjen. Så att det kommer bli väldigt tufft av den anledningen resten av gruppspelet. Mm. Men det blir ju en enormt stor bestraffning att få straff, rött kort i den här matchen från, alltså i mer än en timme och avstängning i resten av gruppspelet för någonting som de flesta domare inte hade dömt någonting för alls. Det blev helt sjukt stor skillnad.
Mm. Ja, men det tycker jag väl är kanske det starkaste argumentet, just när man kollar på reprisen efteråt, att så här, det är inte så mycket han drar, men hade han gjort det en gång och sen då försökt komma ifatt eller störa honom på något annat sätt, liksom försöka komma ifatt och flåsa honom i nacken så att han missar. Ja. Mm. Men visst, det, när man såg reprisen så... det är möjligt att jag har fel där.
Men däremot så ska man ju ha det. Det är det som domarna får som direktiv, är att man inte ska ge soft penalties längre. Och det här är ju definitivt, det är inget snack om att det här är en soft penalty. Det är inget stort övergrepp liksom. Att man väger in i stora matcher, det ser man ju hela tiden, att man tillåter en helt annan nivå. Det finns ju också inte med här, och det är ju just den totala avsaknaden av fingerspitzengefühl, trots att det är en tysk dummare så saknar jag det fullständigt. Och det är sen efter det här också så följer han upp det med att Milan drar på sig 7 frisparkar för 4 gula kort bara i första halvlek, 6 tror jag totalt, och i en match som är, alltså det finns ju inte en ful tackling. Det finns ju inget farligt spel överhuvudtaget. Och ändå så är det så många gula kort som får stora konsekvenser i Europaspelet också. Eftersom det är väl bara 2 gula på 6 matcher så är du avstängd liksom. Mm. Så det är ju hela det här med att man inte behandlar såna här stora matcher och avgör grejer i första halvlek som tar luften ur allting, alla förväntningar, allting som matchen förstörs ju fullständigt på av en situation som är så pass lindrig.
Vi går vidare till grupp F då, där vi hade Shakhtar mot Real Madrid som slutade 1-1 till slut efter en väldigt sen kvittering av Rüdiger som fick sy 20 stygn i ansiktet efter det målet. Och Celtic mot Leipzig som slutade 2-0 till tyskarna efter mål av Werner och Forsberg. Real Madrid blev klara för åttondelen igår, men vad tror du om slaget om den andra platsen till slutspelet efter de här resultaten?
Det var ju sånt klassiskt Shakhtar Donetskos resultat, känns det som.
Verkligen.
Real Madrid. Mm.
Flashbacks.
Den här gruppen är nu den jag har följt minst egentligen, men det är Celtic tycker jag i och för sig har imponerat spelmässigt lite mer än sin kollega
Rangers.
Men det är väl svårt att säga någonting annat än Leipzig, även om de startade väldigt svagt. Det kändes som det skulle ta någon annan väg när den här gruppen började med att Shakhtar Donetsk åker dit från sina omständigheter på alla sätt. I första matchen åker till Tyskland och vinner med 4-1. Liksom. Men har väl ändå svårt att säga att det ska hålla.
Ja, precis. De Shakhtar har ju Celtic på bortaplan och sen så avslutar de mot just Leipzig. Så att förutsatt att Real Madrid tar poäng av Leipzig och Shakhtar vinner mot Celtic, så kan det ju bli en ganska mustig avslutande match där. Absolut. Mellan Leipzig och Shakhtar, och någonstans så undrar man ju Shakhtar att gå vidare på rent humanitära grunder, så att säga. Men ja, spännande avslutning där, i alla fall om andra platsen. I grupp G hade vi FCK mot Manchester City i den tidiga matchen som slutade 0-0 efter en utvisning på vad heter han? Gomez, eller vad fan heter han?
Gomez. Han var i mitt fantasy-lag, jag vet inte om du...
Jo, jag såg det här.
Ja, så jag har koll på hans
mycket namn. Mycket glädjande nyheter. Mm. Och sen så slutade Dortmund mot Sevilla 1-1. City är kvalificerade för åttondelen, de med. Sevilla hade ju ledningen en kort stund i den matchen, men Dortmund kvitterade och har nu 7 poäng, medan Köpenhamn och Sevilla har 2 var. Dortmund möter Köpenhamn och City, som då redan är klara. De har dessutom överläge på Sevilla i inbördesmöten, som ju är det som räknas i tabellen ifall två lag hamnar på samma poäng. Så Bellinghams kvittering igår var väldigt värdefull. Så de är mycket nära kvalificering här. Eller vad säger du?
Det är klart.
Mm. Grupp H. Där hade vi Maccabi Haifa mot Juventus i den tidiga matchen som slutade 2-0 till Haifa i en riktigt stor skräll, vilket på tal om fantasyfotboll pajade för mig, eftersom jag körde en liten Juventus-satsning här, och det var ju tråkigt. PSG mötte Benfica i Paris i en match som slutade 1-1. Juventus möter nu Benfica på bortaplan i nästa match, där de måste vinna för att inte åka ut. Benfica är alltså oslagna efter 2 möten med PSG och 1 möte med Juventus, där portugiserna dessutom vann. Plus att Benfica då har en räddningsplanka i Zagreb i sista matchen, då Juventus möter PSG, som i och för sig lär vara kvalificerade då. Så det krävs ett mirakel för Juventus här, eller vad säger du?
Ja, verkligen. Det är ju också att de ser väldigt bra ut. Alltså det är ju i princip kört, såklart, men det är ju också att Benfica ser väldigt bra ut, tycker jag. De har imponerat. Jag har tolkat dem som på väg ner, och de jag har hört som följer portugisisk fotboll, men det här gruppspelet har de verkligen imponerat.
Ja, jag ska säga att det är Maccabi Haifa de har som räddningsplanka i sista matchen, inte Zagreb. Nu blandar jag ihop det här. Men det är ju väldigt dåliga nyheter för Juventus, och det ser jäkligt, jäkligt, jäkligt mörkt ut där. De återkommer på min förlorarlista, kan jag avslöja, men det överraskar väl ingen vid det här laget. Ikväll spelar ju grupp A till D, med bland annat returen mellan lyxfällan-lagen Barcelona och Inter, som ju... Det kommer bli en otroligt spännande match. Alltså, vinner Inter den samtidigt som Bayern tar minst en poäng mot slagpåsen Victoria Pilsen, vilket ju Bayern naturligtvis kommer att göra, då är Barcelona utslagna ur Champions League i år, samtidigt som man nu alltså har tvingats ge upp 20 av de här 40 miljoner eurorna som man väl antagligen måste ha räknat med för att få in på Griezmann-övergången. Jag tror inte att det här låg i deras, att det här scenariot att Atletico på grund av sina ekonomiska problem skulle börja köra den här sjuka fast på sätt och vis logiska taktiken att bänka honom. Så den ekonomiska härdsmältan kommer då ännu närmare för Barça. Blir det den du kollar på ikväll, eller vad tror du?
Den kommer vara en av skärmarna ikväll, absolut. Men det är rätt många härliga matcher, måste jag säga.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vilka är du mer sugen på? Eller sugen på?
Det ser det ju fint att liksom Napoli Ajax får man redan där på, just det, på tidig kväll. Så att, men det är ju...
Och Atletico Brygge är också en ganska kul match.
Ja, absolut. Alltså den här dagen är, för, den är bättre än gårdagen på så vis. Många är intressant. Alltså den här Tottenham...
just det, Eintracht
Frankfurt. Hela den gruppen är ju rätt så intressant också. Så att... Och Liverpool som går kräftgång, hur kommer de sköta sig på Rain? Ja, det är mycket att se fram emot.
Mm. Med det sagt så har det blivit dags för det här. Ja, det har alltså blivit dags att som traditionen bjuder lista våra vinnare och förlorare. Jag börjar med mina vinnare utan inbördesordning som vanligt. Och min första vinnare är Luciano Spalletti, vars Napoli bara fortsätter att vinna och är fortfarande obesegrade i både Serie A och CL inför kvällens match mot Ajax. Man vann senast på bortaplan mot Ajax med 6-1 och vann i ligan mot Cremonese med 4-1. Man har även vunnit mot Liverpool och Milan den här säsongen, även om spelschemat i övrigt har varit ganska överkomligt. Min andra vinnare är Arsenal, som ju vann mot Liverpool med 3-2 i helgen. De vann också mot Tottenham innan dess. De leder fortfarande Premier League, och även om jag alltjämt tror att City kommer vinna ligan med typ 10 poäng till godo i slutändan, så är det faktiskt rätt... Ja, men rätt mäktigt och kul att Arsenal går bra. Kan knappt tro att jag säger själv, men jag känner lite släktskap med deras supportrar som Milan supporter. Lite parallella scenarion där på något sätt. Väldigt plågad supporterskara. Och de har ju spenderat nästan mest pengar i Europa på transfermarknaden de senaste 2 säsongerna efter rätt många år av besparingar. Som väl kanske delvis beror på Emirates, även om det ligger, är det 15 år tillbaka i tiden som de investerade där, men ändå. Och dessutom har de köpt bra och rätt roliga spelare som jag tycker är lätta att tycka om på något sätt. Känns som ett ganska komplett lag, även om jag tror att Citys trupp kommer att visa sig överlägsen i slutändan. Min tredje vinnare på listan är stadigvarande numera, och det är Union Berlin som vann mot Stuttgart med 1-0 i helgen, samtidigt som Bayern och Freiburg kryssade, vilket gör att Union Berlin leder Bundesliga i ensamt majestät igen. Även det här är ju väldigt osannolikt att de skulle gå mot ett ligaguld, men bara den här liksom illusionen om att det går att peta ner Bayern, att den lever vidare, gör att man liksom blir lite mer sugen på att kolla på tysk fotboll. Min fjärde vinnare måste förstås vara Erling Haaland, även om det tar emot att hylla någon i City som vanligt då, men det är ju otroligt vilken säsongsinledning han har haft, och kommentarer känns vid det här laget överflödiga. Min femte vinnare är nämnde Antoine Griezmann, som verkar ha löst den här permanenta övergången till Atletico Madrid och därmed kan få obegränsat med speltid, åtminstone i teorin, om man får fart på spelet också. Och som vi sa i tidigare avsnitt att Atleticos jurister skulle ha lämnat utrymme för tolkning av det här speltidskravet för köptvånget var om inte otänkbart så mycket, mycket osannolikt och det hade de alltså inte heller gjort. Vilka vinnare har du plockat ut, Andreas?
Ja, först får man ju kommentera att Union Berlin får man i ansiktet då också såklart som gjorde vad de gjorde i Malmö.
Jaha, okej. Okay. De har mötts nyligen, eller?
Jo, du kollar, du okay, kollar okay. inte på Europa League.
Nej.
Nej, det är ju inte, inte EL-podden, det är det inte. Nej. Ja, nej, men det var en... Och jag ska försöka zooma ut för att det här Union Berlin är ju en fantastisk förening, verkar det som om man din favoritpodcast When We Were Kings gjorde ett avsnitt om dem till exempel. Och det verkar ju vara en extremt sympatisk förening med stort supporterstyre.
Nu hatar jag Union Berlin när du säger sådär. Det dog all min kärlek.
Men det som hände som väl alla utom som lyssnar på den här podden men inte du har koll på då var ju att de var i Malmö och Malmö spelar har momentum i 60:e minuten och Union Berlin har en man utvisad, står 0-0 och då väljer några från bortaklacken att skjuta raketer in på planen och in på familjeläktaren i Malmö även att kasta in en sån här stor banger som inte är som banger som vi har i Sverige utan sådana som jag är bekant med från Italien. Att det är sådana som låter något så inåt helvete och liksom betongen skakar. Kastade de in på planen också vilket fick matchen avbryten. Och efter avbrottet så... Och matchen spelades märkligt nog faktiskt vidare och då kontrade de in 1-0. Det var det. Det var ju ganska utstuderad taktik att de sköt in raketer gång på gång tills någon skulle reagera. Och det var en turkisk dumma, så han reagerade inte först för att det skjuts in någon raket på planen. Det är väl inget liksom. Men till slut så uppmärksammades det ju då. Den avbröts och det fick enormt stora sportsliga konsekvenser. Det kändes verkligen som ett redskap för att störa, just för att få... avbrott. Men innan det så var det den bästa stämningen jag varit på väldigt länge. Det var en fantastisk bortasektion och det här var en liten del som tog initiativ till detta. Man såg deras kapp och deras ledare var där och försökte liksom styra upp det och det var stor intern konflikt på den bortasektionen. Så att om man ska vara stor så får man väl se att man ska dra hela klubben och alla supportrar över en kam för några få personers agerande. Men det är klart att de inte står högst upp på listan just nu. Men vilken vinnare har jag? Jag kan ta Graham Potter som är en väldigt sympatisk person som man inte önskar att det går dåligt för och det har det inte gjort heller. Jag tror precis som någon att jag lyfte fram Aurelio De Laurentiis för ett par avsnitt sen som vinnare för att han behövde verkligen en bra start med tanke på vad han gjorde i Napoli så behöver ju Potter också det som annars hade blivit snabbt ifråga så tror jag har inte varit i någon stor klubb och hade resultaten gått emot så hade det kunnat blåsa rejält tror jag. Mm. Så att, det är ju tur för honom. Jag tycker inte att det har sett jättebra ut men det, jag såg till exempel mot Crystal Palace då gör de mål på tilläggstid avgör där och sen, men nu har de ju det är stora siffror de har vunnit med, men jag har ju sett de tre senaste matcherna mot Milan. Jag tycker att Milan är urysla på Stamford Bridge och jag fattar inte varför. Ja, det är så många tekniska misstag. Visst, vi saknar alla i backlinjen och det var där misstagen kom. Men jag tycker inte att Chelsea provocerade fram det och liksom de får stå och mata in hörna på hörna som är farliga utan att någon reagerar. Och så. Alltså jag tycker inte, visst de har ett jättefint kombinationsspel och även till 2-0 igår mot Milan. Men jag är inte jätteimponerad av Chelsea mot Milan och jag tycker att det var ett väldigt dåligt Wolves de mötte i helgen mellan det. Men Men just att få med sig resultaten kommer att vara jävligt viktigt. Och jag tror ju verkligen på att det kan bli väldigt bra där. Så att han får bli med minare.
Mm. Du hade inget fler eller?
Du hade så många så jag tänker att det räcker.
Mm. Då kör vi förlorarlistan istället. Och då börjar jag med Cristiano Ronaldo. Som trots att han hoppar in och gjorde mål mot Everton verkar
portugisiskt uttal där.
Ja, tack. Mm. Verkar ju gå mot sin karriärs slut i rätt raska steg, tycker jag nog. Flytten från Juventus har ju visat sig ödesdiger, även om det, liksom, det är inte säkert att det hade fortsatt vara bra där heller och att han levererat. Men nu har han alltså bara fått starta en av 8 ligamatcher från United. Samtidigt som det här var hans första ligamål för säsongen, och riktigt så dåligt kan man kanske inte föreställa sig att det hade sett ut i Juventus om han hade varit kvar där. Och Jorge Mendes lyckades inte ens hitta en klubb som ville ta över hans kontrakt i somras, vad det verkar, och mycket talar väl nu för att det blir en flytt i vinterfönstret till typ USA eller vad det nu kan bli, om inte någon klubb i Europa råkar ha stora behov av en anfallare och kan tänka sig att ta över hans lön då. Men och samtidigt så sa ju Lionel Messi, ärkerivalen då, fått en nytändning i PSG den här säsongen efter en tuff säsong förra året, och kan eventuellt komma att återvända till Barcelona i sommar. Han, vilket kanske är liksom fördelen för en sån person som inte är lika, ja, jag vet att du tycker att han verkar större ändå, men han är åtminstone inte gjort sig skyldig till olagligheter på den nivån som Ronaldo har varit anklagad för, och inte varit lika oskön utåt i alla fall, tycker jag. Så att han kan återvända till Barcelona som en hjälte, vilket nog kan gynna honom i hans fortsätta försök att slå olika målrekord och kanske ta en selbuckla igen och sådär. Som det känns som att Ronaldos chanser att göra det blir ju mindre by the minute. Min andra förlorare är Mohamed Salah, och egentligen hela Liverpool. Salah har ju varit en skugga av sitt forna jag och har bara 2 mål på 8 starter i år, vilket är otroligt svagt med hans extremt höga standard normalt sett då, såklart. Jürgen Klopp verkar inte heller lyckas få ordning på lagets taktik, och på väldigt kort tid har känslan infunnit sig av att det är en cykel som kommit till sin slutstation, även om det kanske inte riktigt blir så. De har ju fortfarande gjort någon slags generationsväxling, har ju liksom ett jättebra lag på många sätt, men det ser oväntat dåligt ut, tycker jag. Ikväll möter man Rangers, och Champions League kommer att bli oerhört viktigt för Liverpool nu när ligatiteln redan är förlorad. Samtidigt måste man ju försöka satsa på en CL-plats till nästa säsong, och man har redan 6 poäng upp till fjärdeplatsen, och det hade väl inte känts omöjligt om de inte också spelar så himla dåligt, men vi får väl se hur det går. Massimiliano Allegri hänger förstås kvar på listan. Det enda som räddar honom kvar är hans enorma lön och möjligen alternativen på tränarmarknaden. Vad har du hittat för förlorare, Andreas?
Ja, många av de här är återkommande. Vi har Juventus, vi har Liverpool tror jag också sist. Det är klart man kan hitta annat i Juventus också. Man kan lyfta Agnelli som ju någonstans är ytterst ansvarig och som inte har den bästa tiden i livet just nu. Om man dessutom räknar in att det inte var alls så länge sedan det här debaclet med Super League.
Just det. Och han blev av med sin roll i UEFA också.
Ja, precis. Och den här, vad heter den, spelar klubbarnas samling, vad det nu heter.
De just har det, precis. ECA.
Han var ju ECA, precis. Det gick ju som det gick. Jag satt och letade efter, vad hette nu den där jävla projektet? Super League, men det kan inte vara Super League. Det låter så jävla fjantigt, men det var ju det som de tänkte lansera.
Och Lapo Elkan, det är väl hans kusin eller något som gick ut på Twitter igår och skrev 3 punkter bara efter den här matchen. Det är väl någon slags maktstrid eller släktfejd som är ständigt pågående där i Angeli Elkan-familjen också. Så att jag tänker att han, det är nog inte så himla, han har ju blivit nästan en laughingstock, Angeli, från att ha varit liksom ändå, ja, som du säger, väldigt mäktig och ja, framgångsrik i något avseende, även sportsligt.
Mm. Nej, men verkligen. Nej, jag hade,
men det kan han ha, det kan han ha. Han kan det,
jag säger verkligen inte emot det där. Mm. Och jag säger inte emot det, jag gråter inte över andra på förlorarlistan heller. Nej. Om man säger så. Att
nej.
Jag behandlar ju lite mer fritänkande de här förlorarlistan och nu har jag så himla mycket upptaget av det här med Chelsea, men nu matchen igår, så att det har tagit så mycket fokus för mig. Så jag tänkte ju ha någon slags så här, tysk fingerspitzingefyll eller fotbollens död eller någonting sånt där här. Men, så det var det jag tänkte, men det tycker jag att jag redan har avhandlat tidigare. Därmed så kan jag bara skjuta ut ytterligare det som jag har klagat på sen i somras när det här kom. Vilket idiotiskt beslut av UEFA att lägga matcher så här. Det här är ju ytterligare gnäll på vad som går mot Milan. Men hur man kan lägga matcher med 6 dagars mellanrum i en UEFA-turnering är helt vansinnigt. De har ju kört nog det här tidigare för att ja, men det är kul om det enda laget spelar på onsdagen och sen tisdagen nästa gång, så att det blir liksom lite omväxling. Men det funkar ju också om det går ett par veckor mellan. Mm. Men här var det, nu har de ju liksom packat ihop det och ingen har tänkt på de sportsliga konsekvenserna att nu ska vi spela 3 matcher på 6 dagar. För att man har ju ligga däremellan liksom.
Mm. Nej, det är ju...
Jag blev vansinnig på det när schemat kom, och dessutom så lägger de då, ja men det är ju kul om det första sidade laget möter det andra sidade laget då, istället för typ som Juve Maccabi som är, så var det i alla fall för att det första sidade mötte det fjärde sidade, om jag minns rätt, jag kanske blandar ihop det, men jag tror att det brukar svänga där.
Ytterligare ett skäl att hata Qatar VM och inte följa det.
Precis, och så får Milan såklart en av de bredaste, möter ett laget med kanske det breda, en av de bredaste trupperna i hela världen liksom, som ställer av 8 spelare i helgen och är helt utvilade medan vi möter Juventus. Det,
ja, det är surt.
Det var surt. Så jag tror att, men visst går Milan vidare ändå, så är det inget problem, men det här påverkade Milans chanser att gå vidare rätt mycket, skulle jag säga. Alltså, det är inte 50% påverkan, men det påverkar ändå.
Ja, och de pengarna från att gå vidare behöver italienska klubbar.
Så är det.
Tyvärr. Mm. Men du, om du inte hade någon fler förlorare, så har det blivit dags för vårt nya segment. La cucina del dottore. Vad har du att bjuda på idag, Andreas? Det här ska bli väldigt spännande.
Mm. Vad är du ute efter med ett bra recept?
Ja, det är väl en blandning av att det ska vara såklart gott och inte alldeles för svårt. Mm. Och kanske i dessa tider helst inte för dyrt heller. Och gärna någonting som jag inte har gjort tidigare, som jag, ja, så att det blir lite spännande.
Det vet jag inte om du har gjort det här tidigare, men resten stämmer i alla fall. Och råvaran som jag pratar med, som jag tycker att alla borde äta mer av, är blåmusslor.
Aha.
Har du ätit det? Har du gjort det?
Ja, det är väl vanliga musslor, eller?
Ja, det är vanliga musslor.
Ja, men det äter man ju ofta.
Ja, men då så. Då kommer inte det här som en nyhet för dig.
Nej.
Nej, då faller ju det lite. Men jag tycker ändå att det bör uppmärksammas. För i alla fall i den sfär som jag rör mig, så blir alla så här, okej, musslor, ja. Det är ju gott, men det är lite farligt och läskigt. Så.
Farligt?
dyrt. Det, fördomar och sånt.
Dyrt, det är ju asbilligt ju. Det kostar ju, eller nu vet inte vad det kostar med inflationen, men det brukar kosta så här 50 kronor för ett nät liksom.
Mm. Nej, 39 kronor ska jag gå och handla för nu, ja. Så att de hade på Coop.
Fan, jag blev skitsugen på... Jag hade något pastarecept tidigare med blåmusslor och bojabäs och ja, fy vad gott.
Alltså det, jag kommer att komma till en sak man kan göra med det sen, men man kan göra väldigt mycket, och det godaste är ju spadet som får, alltså själva fonden man får av skaden som är helt överlägsen, som kan vara jävligt god i en bojabäs eller en mullfritt liksom när man kokar det med grädde och sådär och äter det med pommes. Gott, ja. Det är så löjligt gott.
Ja, verkligen. Men brukar du alltså spara liksom buljong och frysa in och sådär också, eller?
Jag brukar nog använda allt när jag gör det. Okay. Men jag har försökt för det, för jag vill så gärna ha musselfond till annat, typ i en vitvinsås eller något sånt där, för att det är så sjukt gott. Men så jag försökte spara trasiga skal och se om jag kunde koka det sen och sånt där, alltså frysa in, men det blev inget bra alltså. Men du sparade lite då, eller?
Nej, alltså jag, det är en sån sak som jag önskar att jag gjorde, för att det verkar så himla... Det är väl ens, jag tycker det är en begränsning i matlagning att man, när man använder buljongtärningar eller fond som man köper, som är ofta, det är ju bra grejer liksom, men det jag tycker är kul med matlagningen är när det blir, när smaken varierar lite grann mellan gångerna man lagar saker, och den variationen får man inte om man använder buljongtärningar eller fond som smakar likadant varje gång liksom.
Nej, alltså fond generellt gör jag ganska mycket, alltså buljong jag kokar.
Okay,
jag kokar ner och fryser in tärningar. Det är extremt enkelt. Men det kan vi prata om du vill att det här segmentet återkommer.
Ja.
Men i det här fallet har jag inte gjort, utan då har jag använt allt på en gång. Mm. Men det är ju två, alltså alla former av fisksoppor kan man ju också ha i musslor. Liksom. Det är ju löjligt gott.
Fisksoppa är ju sånt där sak som jag lagar ganska ofta och som är så jävla enkelt, och det finns många bra recept, och det är fan nästan omöjligt att misslyckas. Och så kan man ha lite liksom bara lite aioli till, så är det ju liksom, och en färsk fralla eller en baguette, så är man ju hemma liksom.
Alltså min bild är att musslor är ändå ses som något lyx, alltså det är ju väldigt billigt, men det har liksom extremt hög reward på det sättet att det ses som lyxigt. Mm. Det är liksom bara, musslor. Mm. Men det är billigt, vi snackar om det, 39 kronor för ett kilo är det nu. Det är klart att det kan vara dyrare också, men det är ju under hundringen för ett kilo liksom, som räcker till i alla fall 3-4 pers, beroende på vad man, alltså om man gör det i en pasta som jag tänkte ta upp här.
Mm. Sen så är det lite så här, det är lite mäckigt och liksom skölja av dem och liksom dra bort det här skägget och lite sådär, men...
Mm. Men det är ändå inte supermäckigt.
Nej.
Jämfört med bilden av det, hur mäckigt det är, tänker jag, för sen själva det, ofta så behöver man inte skrubba så mycket, är min bild. Nej. På de här odlade musslorna liksom, det är inte mycket på dem.
Nej, men och sen så kan det vara lite så här, ibland kan det vara lite stort bortfall på musslor som är skadade eller som inte öppnar sig, och då kan man bli lite besviken. Men i stort är jag helt med dig, alltså man borde käka det mycket oftare.
Och nej, men precis, och själva kokningsprocessen tar ju bara någon minut liksom, så att det är också, det går ju snabbt att göra verkligen. Det här, och det är inte svårt, och det är inte farligt eller läskigt, nice. Utan det, du ska kolla så att de inte är trasiga, du ska kolla att de sluter sig innan. Och egentligen nu om jag ska uttala mig också med sjukvårdskompetens i bakgrunden, så får jag väl ha någon slags säkerhetsperspektiv, så ska man ju också låta dem öppnas när de kokar.
Exakt, men det gör de ju väldigt snabbt. Men om de inte stänger sig, så kan man ju knacka dem lite grann mot diskbänken.
För att se att de lever och så.
Exakt.
Ja. Och anledningen till att man vill vänta att de öppnar sig är för att då kommer värmen in. De skyddar sig från värmen liksom när de är i sitt skal. Och när man då öppnar, när de öppnar sig, så kommer den här varma ångan in som värmer upp det snabbt för att döda eventuella mikrober, alltså det är ju norovirus, ett sånt här vinterkräksjuksvirus som man vill döda om det skulle finnas.
Ja, vadå? Man kan få vinterkräksjukan av musslor? Det var nyheter för mig.
Ja, om man äter dem råa.
Ja.
Och de är infekterade, vilket, eller, ja precis, men det, jag tror det dels är rätt ovanligt. Det finns, men det är norovirus eller någon sån här algtoxin som man kan vara bekymrad över. Jag försökte hitta det här innan, hur det ser ut med tungmetaller och sånt där, men det, jag hittar ingenting om det, så jag tänker att det inte är ett problem. Om man inte äter det, typ, ger det till barn varje dag i veckan liksom.
Ja,
så har jag svårt att säga att det skulle vara att det är ett problem. Mm. Det bästa jag vet egentligen, alltså blåmusslor tror jag nu för att det är billigt och det är de tiderna vi lever i. Sen finns det andra musslor som är egentligen godare med vongole och hjärtmusslor och sånt där som kan vara väldigt gott i pasta. Men de är ju lite dyrare. Men man kan ju också ha två olika sorters musslor. Om man vill lyxa till det. Man kan också ha havskräftor och skala det och göra en snabb fond på det. Och bara slå sönder skalen som blir över och steka upp det och koka upp det snabbt. Så får man ännu mer buljong. Det brukar jag göra. Men nu tänkte jag att temat skulle vara billigt. Så då har jag bara blåmusslor då.
Mm.
Och det här är en... det jag också ska ta upp som fördel är ju... ur ett miljöperspektiv. Jag försöker jobba mycket med den biten också. Och det kan ju vara en utmaning. Man tänker att ja, men då slutar man äta kött till exempel. Men sen så har man ost som är så sjukt gott. Men ost har ju faktiskt en väldigt stor miljöpåverkan också. I och med att kossorna måste leva. De måste äta. Och släpper ut massa metangas och så vidare. Det är tyvärr inte så att man bara kan käka det varje dag heller om man bryr sig om att äta klimatsmart. Men musslor är ju fantastiska. Och det är samma sak med alla saker. Alltså odlar du fisk så är det ju samma sak där. Att de behöver ju äta någonting. Laxen behöver äta någonting. Så det går ju rätt mycket resurser åt det, så att säga.
Visste du förresten att lax egentligen är en vit fisk? Men att de äter räkor som har något slags rött pigment i sig som gör att köttet blir laxrosa. Så man har testat att sälja lax utan som inte äter den här. Alltså, jag tror att kanske odlade då som man inte låter äta de här räkorna. Men det är praktiskt taget osäljbart då, eftersom folk förväntar sig att laxen ska vara laxrosa just. Men det var ett stickspår.
Har du källa på det? Vad har du källa?
Ja, källan är...
Det är möjligt att det är så, men det låter väldigt osannolikt, tycker jag.
Ja, men det är, NPR, tror jag. Den här Planet Money-podcasten, ekonomipodden som jag lyssnar på. Men det är något av avsnitten där, så jag pratar om det, om jag inte missminner mig.
Ja,
nej, jag tror att det är så, men nu blir jag osäker.
Jag har tänkt att det är olika muskelfiber, men det är för att det är precis samma som med människor eller med kyckling till exempel. Du har rödare kött på låren och vitare på brösten för att det är olika typer av muskler. Brösten är för att de ska liksom snabbt göra snabba flygrörelser. Låren är liksom mer sega, alltså som uthållighet, samma som man har olika muskelfiber som man, när man tränar som människa, så att säga. Och laxen jobbar ju rätt så mycket. Det här är lite egna teorier, så det kanske, men det är därför jag är tveksam, är att laxen jobbar ju mycket upp emot forsar och grejer, och medan torsk till exempel, de ligger på djupt hav och sen så kör de snabbt för att fånga någon sill eller dylikt. Stickspår, och jag är inte helt säker på det här, det är lite en egen analys kanske. Men det var det som jag trodde var anledningen till att det var olika färg. Det här har jag säkert läst om, men det har jag glömt. Miljöpåverkan. Jo, för att du behöver inte mata, som lax till exempel, behöver du inte mata, utan de käkar ju, de renar ju haven, för de äter liksom plankton och grejer, som, alltså, och får i sig näringsämne som annars övergöder haven. Så att
aha, okay.
Det är ju tvärtom bara bra. Det kommer ut, den typen av näring är bara negativt liksom i haven, och det är det de lever på. Så du behöver inte mata, utan du får till och med ett bra klimat där, alltså för andra marina djur att leva. Så att det är en väldigt bra odling, och till skillnad från att fiska till exempel ute på haven, så går det en del resurser åt att göra det med att åka ut med båt och sånt där, och du får bifångst. Det får du inte här alls på samma sätt när du odlar blåmusslor. Så att det är på verkligen alla sätt, det är liksom billigt, det är jävligt gott, det går snabbt att, relativt snabbt att göra, det känns lyxigt, det är bland det mest klimatsmarta. Det är också så att man kan ju tycka att det känns lite obehagligt att koka någon som är levande, för att alltså ur en moralisk perspektiv liksom. Men de har ett väldigt enkelt nervsystem, så de känner liksom inte av smärta, de är ju inte alls reflekterande individer. Man kan, om man ska hårdra det, så kan jag tycka att ja, men varför kan inte vegetarianer äta musslor? De är så pass simpla.
Mm.
Ja. Det är inga komplicerade nervsystem. Det är i princip växter, om man säger så.
Mm.
Så och då är det ju ett väldigt bra sätt för att få i sig protein och B12 och allt sånt.
Hade du något specifikt recept eller var det bara en generell uppmaning om att äta blåmusslor?
Ja, men man kan ju göra det i pasta till exempel. Jag brukar göra så att om jag inte har andra skaldjur i, så är det ju väldigt viktigt att man har olivolja på låg värme. Man har i vitlök, lite chili, inte för mycket chili, för att det här är liksom delikata smaker med den här havssmaken för musslor och sånt där. Men att låta det gå på låg värme, det här är dilemmat som jag tycker.
Och med många sådana här recept. Du talar om färsk chili strimlad då typ, eller?
Det funkar både med det och pepperoncino och sånt. Jag har torkat eller lite vad jag har hemma.
Mm.
Men sen är jag inte så förtjust i stark mat, men det kan man ju justera vad man känner för. Men att låta vitlök och chili går lång tid på låg temperatur i olivolja. Det är grunden till väldigt mycket i italiensk matlagning. Liksom.
Ja, och verkligen ibland så tar man ju ur dem också. Alltså, att man lägger in en hel vitlöksklyfta eller en hel torkad chili. Och till exempel när man gör arrabbiata kan man väl göra det. Och så tar man ur dem liksom, så får man smaken men inte...
Exakt. Och för det är det här som är dilemmat som jag inte får rätt på i alla fall. Så jag har en lite annan strategi utifrån hur alla andra recept ser ut. Det är ju att de har i då musslor och vitt vin i den här pannan. Men du vill ju koka musslorna direkt när du har i det. Och då behöver du ju ha en hög temperatur i pannan. Och jag fattar inte hur folk löser det. Jag gör inte det i alla fall. Och liksom att då kommer ju vitlöken bli typ bränd, och bränd vitlök är det värsta jag vet, typ. Det är inte alls gott.
Så hur gör du då?
Så jag har en annan kastrull helt enkelt, att du har i blåmusslorna i en varm annan kastrull. Man kan egentligen koka dem bara som de är, för att de har så mycket egen vätska, så de kommer att släppa och koka i sin egen vätska, men då har jag i musslor och vitt vin i en annan kastrull helt enkelt.
Aha, okay,
koka dem färdigt där. Och sen så kan man, då hinner man också reducera ner den buljongen liksom lite grann. Så att det blir mer intensiva smaker. Och sen har man i buljongen i den här när den är färdig.
Men då måste jag göra dem nästan samtidigt då, eller?
Ja.
Mm, okay.
Så det påverkar det, tidsmässigt så går det egentligen snabbare. Men det kräver ju att man har ett kärl till så att säga.
Ja.
För du behöver koka pastan i ett tredje.
Just det.
Men jag tycker det funkar bäst så. Men då är det ju egentligen bara att koka musslorna. Alltså du har kollat så att alla ser bra ut. Tar i dem i en kastrull i med vitt vin. På med locket. Det får koka i några minuter till de öppnar sig. Och så kan det koka kanske en halv minut till. För att vara på säkra sidan som sjukvårdspersonal.
Mm.
Och sen lyfter man ut dem och skalar de flesta. Och kan ha kvar några som dekoration längst upp. Sen i med pastan och i med liksom buljongen i stekpannan som du har. oljan i, blanda runt. Lite persilja kan man ha på. Mm. Blåd persilja är ju också billigt om man köper det i vad heter det? Lösvikt.
Mm.
Så sen är man hemma.
Vad föredrar du ha för pasta?
Det är en lång pasta, alltså spaghetti eller linguine skulle jag säga. Linguine är ju klassiskt galio, tycker jag de ofta har, men det spelar inte så jättestor roll, kan jag tycka.
Just det, linguine är lite tjockare, lite, ja,
de
lite
är platta,
men de liksom är inte lika som tagliatelle eller...
Nej, utan det är platta spaghetti liksom.
Mm. Ja, men det är bra. Det kan bli lite... Jag gillar ju tortellini och vad heter nu den som är ännu bredare. Men det kan ju bli lite slabbigt om man, särskilt om man kokar den för länge.
Ja, det är så tagliatelle och pappardelle pratar de.
Just det, exakt.
Mm. Mm. Nej, det i sådana här recept tycker jag på spaghetti är mycket bättre.
Mm. Fan vad underbart, nu blev jag sjukt sugen på det.
Mm.
Ett önskemål till nästa gång är en risotto som jag är på jakt efter själv. Gärna någon svamprisotto, känns så jävla alltså i säsong nu. Så.
Alltså hösten är ju risotto och hösten är svamp. Mm. Det är ju det godaste som, det är jättegott.
Mm.
Så är det. Grymt. Så... Jag vet inte, finns det efter... Det är du som kom med den här efterfrågan om ett matinslag. Vi får se om det finns efterfrågan även bland lyssnarna.
Ja, men precis. Det är ett önskemål från min sida rent generellt också. Att ni får gärna berätta för oss vad ni gillar mest respektive minst om med podden. Så gå in på Twitter och säg om ni tycker att det ska vara mer eller mindre ekonomi, journalistik, kultur, mat eller för all del Champions League. Det är svårt att veta när lyssnarna inte säger någonting. Det är ju nästan lite kusligt när man... Ändå rätt många lyssnare och så får man in väldigt lite feedback, så undrar man ifall de sitter och bara hate-lyssnar eller om, och vad de gillar. De kanske sitter och svär när jag drar mina ekonomianalyser eller sådär. Och det vill man ju inte, men om de inte säger någonting så vet man inte. Med det sagt så har det blivit dags att vika in hovarna. Vi tackar er som vanligt ödmjukast för visat intresse och uppmanar er samtidigt att bli patroner om ni vill få lyssna på nästa avsnitt av podden. Varannat avsnitt är bakom betalväggen, och om ni blir patroner får ni alla avsnitt och får dessutom lyssna på dem alla utan reklam, förutom att ni hjälper mig att hålla podden levande om ni uppskattar det jobb vi lägger ner. I nästa avsnitt kommer vi förmodligen att köra lite ekonomianalyser om ni inte klagar då på Twitter innan dess. Eftersom de flesta klubbarna har redovisat sina resultat för förra året. Så om ni gillar mina ekonomirants så kan ni alltså från 10 kronor i månaden få tillgång till hela registret av den här podden. Det hoppas jag att ni har råd med även i dessa kärva ekonomiska tider. Tack även till dig Andreas. En ära som vanligt att ha dig med.
Tack, tack själv.
Och jag var väldigt förtjust i det här matavsnittet, måste jag säga. Jag blev alldeles lycklig i hela kroppen, så jag hoppas verkligen att lyssnarna gillar det också, för det vore så jävla kul att fortsätta med. Men vi får ta deras dom helt enkelt. Ta hand om er nu. Ajöken, ciao.
Ajöken, ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth.
HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.